Hade Adolf Hitler hela tiden siktet inställt på att förinta Europas judar? Eller var beslutet om förintelsen under andra världskriget något som gradvis växte fram och att naziströrelsen radikaliserades efter 1941 års invasion av Sovjetunionen? Hur skildrades egentligen naziströrelsens judehat första gången som Adolf Hitler nämndes i svenska tidningar? Det här är Expedition Historia avsnitt 3 om Bayerns Mussolini. Mitt namn är Johan Romin och jag är en journalist och historiker som tidigare arbetat som tv-producent av bland annat historiedokumentärer och skrivit två böcker i ämnet historia. Det här avsnittet handlar om Adolf Hitlers tidiga period som ledare för det nationalsocialistiska partiet. Och jag vill redan nu varna för att det finns skildringar av fruktansvärda händelser och avskyvärda uttalanden i det här avsnittet som jag personligen tar starkt avstånd ifrån, men som i en historisk kontext är viktiga att belysa eftersom den här rörelsen präglat 1900-talets historia som ingen annan. Ända sedan slutet av andra världskriget har det funnits en debatt bland historiker huruvida förintelsen av 6 miljoner judar var resultatet av en stor plan eller om det var en process där steg togs efterhand och att nazirörelsen radikaliserades efter 1941 till det som numera kallas förintelsen. Det faktum att det inte finns någon skriftlig order med Adolf Hitlers namn på, där det står att han beordrar förintandet av Europas judar, har det spekulerats om Hitlers roll och hur planerad förintelsen egentligen var. I det här programmet ska vi ta en titt på den tidiga rapportering som skedde kring nazirörelsen och Adolf Hitler som person, med utgångspunkt i artiklar och intervjuer i svenska tidningar. För hur skildrades egentligen Adolf Hitler första gången han nämndes i svenska tidningar och kunde svenska tidningsläsare redan då, 1922-1923, förstå att Hitler och nationalsocialismen hade för avsikt att i stor skala mörda judar? Hur beskrivs den antisemitism som Hitler propagerade för? Alldeles nyligen gjorde Kungliga biblioteket alla tidningar från 1922 och 23 och början av 1924 tillgängliga. Då är det intressant att läsa hur tidningarna skrev om Adolf Hitler innan dåtidens journalister visste någonting om ett kommande andra världskrig, om förintelsen och allt blod och all död och förstörelse som skulle komma i denna mans och rörelses fotspår. Så hur mycket avslöjade egentligen Adolf Hitler 1922 och 1923 om vad han ville åstadkomma? I sitt politiska testamente 1945, det som Hitler dikterade för sin sekreterare bara någon dag innan han begick självmord i Führerbunkern i Berlin, så nämner han judar och judendomen hela 7 gånger. Bland annat ger han judarna skulden för att andra världskriget brutit ut. Något han också var inne på i sin berömda så kallade profetia från januari 1939, där han i ett tal under firandet av nazismens maktövertagande 1933 sa att om ett nytt krig skulle bryta ut skulle det leda till att judarna skulle förintas. Men 1923, alltså 10 år innan maktövertagandet, innan allting började, till och med innan den omtalade ölkällarkuppen, då Hitler och nazisterna försökte sig på en statskupp i München, vad avslöjade han då om sina planer? Hade han några planer i den här riktningen? Innan vi tittar på det kan en snabb recap vara på sin plats för den som har vaga kunskaper om Adolf Hitlers liv innan 1923. Adolf Hitler föddes 1889 i Braunau som ligger på gränsen mellan Österrike och Tyskland. Och han var alltså österrikare, inte tysk. Som ung man flyttade han till Wien för att försöka sig på en karriär som konstnär. Han försökte komma in på konstakademin men misslyckades med det och livnärde sig istället på att måla små vykort och mindre tavlor med byggnader och kyrkor som motiv. Tavlorna sålde han för småpengar så att han kunde överleva en dag till. 1913 kom Hitler till München i Tyskland och fortsatte på samma bana. Men året efter, på sommaren 1914, bröt det stora världskriget ut. Adolf Hitler tog nu värvning och tillbringade de kommande åren som soldat och ordinans på västfronten. I slutet av kriget skadades han i en gasattack och hamnade på sjukhus. Och när kriget sen tog slut i november 1918 kom Hitler tillbaka till München i Tyskland, där han drev omkring som en av många tusen före detta och besvikna soldater. I slutet av 1918 hade kejsar Wilhelm abdikerat och i Tyskland florerade revolutionära stämningar. I Bayern, där München ligger, bildades en socialistisk fristat under en judisk socialist vid namn Kurt Eisner. Men i februari 1919 mördades Kurt Eisner. Vid Eisners begravningståg deltog Adolf Hitler. Han syns på både bild och på film från tillfället. Det finns olika teorier varför Hitler deltog i sorgemarschen efter en socialistisk judisk revolutionär. Men mycket talar för att Hitler vid den här tiden var en politisk sökare som prövade sig fram och som kan ha tillhört Eisners anhängare. På sommaren 1919 blev Hitler så anställd som spion för krigsmakten med uppdraget att nästla sig in i nya politiska partier och grupperingar för att kartlägga dessa och kunna avslöja revolutionära planer. Det var i den rollen som han hösten 1919 blev utskickad för att spionera på ett nybildat parti som heter Tyska Arbetarpartiet. Men istället för att sitta tyst och spionera och lyssna valde Hitler att öppna munnen, ifrågasätta talaren och ta över mötet. Därefter blev han kontaktad av partiet och började en karriär som högerextrem talare vid olika ölhallar. Skaran av folk som ville lyssna till den här nya politiska talaren växte. I februari 1920 bytte Tyska Arbetarpartiet namn till Nationalsocialistiska Tyska Arbetarpartiet, NSDAP, och Adolf Hitler skrev dess program som bestod av 25 punkter. Första gången som detta nya parti omnämns i svenska tidningar är på sommaren 1921. Då verkar det som om journalisterna förvånas över att det finns ett parti som ligger långt ute höger om de tysknationella. De skriver: "Detta arbetarparti tillhör världshistoriens konstiga djur. Ty på den politiska skalan befinner de sig en god halvmil till höger om de tysknationella." Här kopplas också nationalsocialister till politiskt våld och ett politiskt mord som just hade begåtts. Redan från början beskrivs partiet alltså som våldsbejakande. Adolf Hitler själv nämns första gången i en svensk tidning i slutet av 1922. Tidningen Sydsvenska Dagbladet utbrister att Bayern har fått sin Mussolini och jämför den italienska fascismen med den nya nationalsocialistiska rörelsen. Tidningen konstaterar att nationalsocialisterna är starkt antisemitiska och att dessa menar att inget nationellt mål går att vinna om inte judarna sätts ur spel. I februari 1923 skildrar Aftonbladet den nationalsocialistiska rörelsen. Rubriken lyder "Antisemitismen som motrörelse". Att nazismen var antisemitisk står alltså klart från allra första början. Så här står det i Aftonbladet: "Ur samtidens förråd av stridsfrågor vill jag taga fram en som tills vidare ligger Nordeuropas folk fjärran, men för det mellaneuropeiska folken är ytterst aktuell, judefrågan." Det här är intressant, för ordet judefrågan återfinns ju i ett av förintelsens viktigaste dokument, det så kallade Wannsee-protokollet från 1942, där uttrycket "den slutgiltiga lösningen av judefrågan" finns med. Faktum är att ordet judefrågan är ett begrepp som är mycket gammalt. När jag själv skrev min magisteruppsats i ämnet antisemitism på 1880-talet återfanns ordet judefrågan gång på gång i tidningarna. Hur skulle judefrågan lösas, frågade sig skribenter och intervjuare. Skulle judarna fördrivas? Skulle de mördas? Skulle de utvisas? Ordet judefrågan var ett centralt begrepp, ett samlingsbegrepp för den nya antisemitiska rörelse som växte fram på 1880-talet. 1923 finns alltså ordet med i en av de första artiklarna som handlar om Adolf Hitler. Vidare står det i artikeln att München är tyska rikets nationellaste stad och centralhärden för nationalsocialismen som varje dag vinner nya anhängare. Otvivelaktigt som reaktion mot en tidigare irritation under den östjudiska ledning stående ryska bolsjevismen. Det var då som Adolf Hitler med en vältalighet som elementärt bröt fram ur hans innersta fick vredens glöd att slå upp i klar låga, står det. Det här är också intressant för Hitlers påstående senare om att bolsjevismen, alltså den kommunistiska rörelse som låg bakom den ryska revolutionen, att den styrdes av judar, att bolsjevik och judar är synonymt med varandra, står alltså skildrat i en av de första artiklarna om Hitler. Efter den artikel kommer flera andra under 1923 där svenska journalister lyckats få intervju med den omtalade ledaren Adolf Hitler. En som gör ett försök att få en intervju med Hitler är Sydsvenska Dagbladets korrespondent som helt enkelt ringer på dörren till Völkischer Beobachter, alltså nazisttidningen vars tidningsredaktion Hitler brukade hålla till på. Hitler menar att Tysklands nödläge skapats av Europas judar i avsikt att driva den judiska marxistiska revolutionen vidare. Det enda alternativet är, enligt Hitler, en viljans diktatur. Och just i Berlin kommer tyska revolutionen av 1918 att se sitt slut och någon skonsamhet ämnar vi inte visa, säger alltså mannen som 10 år senare skulle vara Tysklands diktator. En annan av samtidens journalister på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning kallar Hitler för en antisemithövding med ett program som är en högst märkvärdig blandning av realpolitisk och romantisk spekulativa utopier. Det hela genomsyrat av en fullkomligt bärsärkarvild och pogrommogen antisemitism, står det. Dagens Nyheter sätter fingret på nationalsocialismens mål, revanschkriget, och skriver: det karaktäristiska för nationalsocialismens inriktande mot den yttre fienden är tendensen till revanschkriget, medan det inrikespolitiska arbetet endast har uppgiften att skapa förutsättningar för detta. I en av de allra första tidningsartiklarna där Bayerns Mussolini nämns står det att ledaren för nationalsocialisterna heter Michael Hitler och som har en stor agitatorisk talang och är en demagog ut i fingerspetsarna. De har beslutat, citat, avlägsna de socialistiska ledarna och uppfordra till mord på eller åtminstone utvisning av alla judar. I Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning står det att nationalsocialisternas program bestod i, citat, utrotande av allt vad judar och socialister heter i Bayern. I Trelleborgstidningen står det att nationalsocialisternas främsta programpunkt är bort med judarna. I Aftonbladet står det att nationalsocialismen är ilsket antisemitisk och att man med all makt vill driva judarna ut ur landet. Dagens Nyheter skriver på hösten 1923 att om Hitler kommer till makten kan man vänta sig judepogromer. Citat, kommer Hitler till rodret blir det en hemsökelsens tid för judarna, står det. Att Hitler var antisemit, hatade judar och att han med våld ville utrota eller fördriva dem ur det tyska riket måste alltså stå klart för alla som läste tidningarna 1922 och 23. Hitler var en våldsbejakande tysk nationalsocialist som hade revanschkriget och krossandet av judendomen som sitt allra främsta politiska mål, det är såklart. Men Hitler verkade i en samtid. Han gjorde inte det ensam. Han verkade i en tid när det fanns en grogrund för dessa antisemitiska åsikter och våldsamma och våldsbejakande utspel. Hitler kände naturligtvis av detta och kunde rida på en populistisk storm som drog fram i det röriga Tyskland efter första världskrigets slut. Ett land som präglades av politiskt våld, konflikter, revolution och kontrarevolution. I Dagens Nyheter den 6 november 1923 skildras en pogrom, alltså en lynchning och förföljelse, misshandel av judar i Berlin, alltså Tysklands huvudstad. Detta sker alltså långt bort från det München där Hitler verkade. Dagens Nyheter den 6 november 1923. Ruskiga scener av våld och plundring, situationen allvarlig. I Berlin har idag inträffat svåra uppträdanden, vilka nästan fått karaktären av judepogromer. Under oroligheterna som varat hela eftermiddagen och som man fruktar skola upprepas under natten har inträffat en mängd plundringar och misshandel av personer med judiskt utseende. Antisemitiska agitatorer som står i högerradikalas tjänst begagnade sig av situationen och hetsade upp de arbetslösa mot judarna. Man hejdade en man med judiskt utseende, en galicier, som man i Berlin kallar alla österifrån invandrade. Slet av honom kläderna i vilkas fickor man trodde att det fanns guldlånesedlar och misshandlade honom svårt. Alla förbipasserande som kunde misstänkas vara judar blev, så som fackuttrycket lyder, omlagda, det vill säga avklädda, plundrade och misshandlade. Alla affärer vilkas skyltar burer judiska namn stormades och plundrades. Överallt hördes ropet "Slå ihjäl judarna!" Utgåman från den rapportering som publicerades i Sverige 1922-1923 och som skildrade den nationalsocialistiska rörelsen i Tyskland står det solklart att nazismen var våldsbejakande, aggressiv och att den ville ge sig på judarna genom att fördriva dem, misshandla eller utrota dem. Att man är ute efter ett revanschkrig efter första världskriget står klart och att allt detta kommer ske då parlamentarismen och demokratin krossats. Självklart står det inte beskrivet hur detta skulle ske rent praktiskt, vem som skulle utforma, planera eller genomföra planerna. Och därför ska man inte fokusera i det här skedet av nazismens historia på hur de skulle gå tillväga, utan istället se att det var på gång och att målet fanns där. Det som hände under 1920-talet var att bereda vägen för det som skulle komma att hända. Det skulle bli ett revanschkrig och i det kriget skulle judarna tvingas bort eller utrotas. Exakt det som Hitler sa 1939 i sin så kallade profetia. Den ideologiska grund som skapade förutsättningar för nazismen att utrota och mörda miljoner människor under förintelsen fanns alltså formulerad och som vi sett även publicerad i Sverige redan 1923. Du har lyssnat till det tredje avsnittet av podden Expedition Historia som idag handlade om Bayerns Mussolini och de ideologiska grunderna för förintelsen. Följ mig gärna på swedishhistorian.substack.com. Nästa vecka går vi tillbaka till den svenska medeltiden och undersöker när och var Kalmarunionen hade kunnat stoppats redan innan den blev till. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!